Småland först soligt väder. I övrigt mycket moln och skurar. Ett lite mer sammanhängande regn rör sig också upp över Götaland och under kvällen över Svealand. Klockan 6 hade Stockholm 13 grader, Göteborg 11, Malmö och Kalmar 12. Karlskrona och Visby 13, Jönköpings flygplats och Karlstad 9, Norrköping och Gävle 11, Mora 10, Sundsvall, Östersund och Umeå 9, Vilhelmina 10, Luleå 9 och Kiruna hade 8 grader. Och åter till Mikael Kulle.
Och en torsdag är det, men med fredagskänsla. Vi har ju helgdag imorgon, men allra närmast framför oss så är det nyheter i programmet. När klockan slår 7, Annika Nordin, vad väntar?
Det handlar om utmaningar för hemtjänsten när äldre dricker allt mer alkohol.
Och om en kvart pratar vi om att skicka fångar till fängelse i Estland, hur det ska fungera. Kriminalvårdens generaldirektör och facket är på väg hit.
USA inför inreseförbud för 12 länder. Putin utesluter vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Personal inom hemtjänsten träffar allt fler äldre som har problem med alkohol.
Det kan bero på en ökad ensamhet, en ökad psykisk ohälsa.
Det är rubrikerna i Morgonekot. Och först så ska vi till USA, där har president Donald Trump undertecknat ett inreseförbud för medborgare från 12 nationer. Och det handlar om USAs säkerhet, menar Trump.
We will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe.
I ett uttalande uppgav Donald Trump flera olika säkerhetsbrister som skäl till att medborgare från vissa länder nu stoppas från att resa in i USA. Trump-administrationen hävdar att det till exempel kan handla om förekomsten av terrorister i vissa länder, men också svårigheter att genomföra bakgrundskontroller på de som vill ta sig in i USA, eller att personer från vissa av de här länderna är överrepresenterade när det gäller att personer stannar längre i USA än vad deras visum tillåter. Inreseförbudet börjar gälla från och med måndag och berör medborgare från 12 länder, bland annat Afghanistan, Haiti, Myanmar, Iran och Yemen. Medborgare från ytterligare 7 länder stoppas från att få permanenta uppehållstillstånd samt turist- och studentvisum i USA. Det gäller bland annat Kuba och Venezuela. Donald Trump trappade också upp konflikten med Harvard-universitetet ytterligare i natt genom att stänga av Harvard från USAs program för studentvisum. Det skulle stoppa nya studenter från utlandet från att studera på Harvard. Utrikesministern Marco Rubio ska sedan avgöra om befintliga visum bland studenter på Harvard ska dras in. Trump-administrationen har tidigare dragit in anslag till universitetet efter bland annat anklagelser om antisemitism på Harvard i samband med pro-palestinska demonstrationer. Medan Harvard-universitetet och sin sida menar att Trump-administrationen försöker inskränka den akademiska friheten genom en kravlista på åtgärder man vill se på universitetet. Roger Wilson, San Francisco.
Ukrainska underrättelsetjänsten har hackat den ryska flygplanstillverkaren Tupolev och kommit över massor med hemlig data. Det här uppger säkerhetskällor för tidningen Kyiv Post. Och bland de saker som ukrainska underrättelsetjänsten kommit över så finns listor över personal, upphandlingar och protokoll från interna möten. Tupolev bygger många av de strategiska bombplan som avfyrar robotar mot Ukraina. Och Rysslands president Vladimir Putin utesluter både vapenvila och direkta samtal med Ukrainas ledning, som han i ett regeringsmöte påstår har blivit en terroristorganisation som dödar civila. Samtidigt så intensifierar ryska trupper attackerna mot gränsregionen Sumy i norra Ukraina, där många civila dödas.
Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц.
Alla dessa brott mot civila, särskilt kvinnor och barn, var avsedda att störa fredsmötet i Istanbul som vi hade bjudit in till och visar hur den olagliga regimen i Ukraina degenereras till en terrororganisation och deras sponsorer är medskyldiga, sa Vladimir Putin i ett regeringsmöte. I Putins exempel på Ukrains terrorism finns de två tågsprängningarna där 7 passagerare dödades. Ryskt artilleri dödade samtidigt 5 civila, varav 1 barn, i centrum av ukrainska Sumy. Den ryska offensiven mot gränsregionen i norr har intensifierats och rysk militär har tagit byar och finns nu mindre än 2 mil från stan som normalt är stor som Malmö. Sen februari 2022 har 22 barn dödats i Sumy-regionen i ryska attacker, men det kallar Putin inte för terror. Ukrainska säkerhetstjänsten SBU har släppt ännu en video på nära 5 minuter från operation Spindelväv. Drönarna filmar flygbaserna och svävar över ryska strategiska bombplan täckta med svarta bildäck. USA hävdar att minst 20 plan förstördes, färre än den ukrainska versionen men dubbelt fler mot den ryska. Putin nämnde inte alls den generande operationen vid regeringsmötet igår kväll. Däremot sa han att det varken kan bli någon vapenvila som Ukraina föreslagit eller möte mellan ländernas presidenter. Vad finns det att tala om med de som använder terror? Varför ska vi uppmuntra dem och ge dem en frist i striderna så de kan fylla på med mer västliga vapen och utföra fler sprängdåd mot ryska civila, sa han. Även här haltar beskrivningen betydligt då antalet dödade civila i Ukraina närmar sig 15 000 när de ryska civila dödsoffren är några 100. Maria Persson Lövgren, Rysslands korrespondent.
Nordkorea lovar ovillkorligt stöd för Rysslands krig i Ukraina och inom alla områden. Det här sa Nordkoreas ledare Kim Jong-un vid ett möte med chefen för det ryska säkerhetsrådet Sergej Shoigu. Och Nordkorea och Ryssland är överens om att utöka samarbetet. Här i Sverige så lider allt fler äldre som har hemtjänst av alkoholproblem och resurserna inom hemtjänsten räcker inte till. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Isabella Björling är utredare där och en av dem som har tagit fram rapporten.
Det kan bero på en ökad ensamhet, en ökad psykisk ohälsa.
Antalet personer som är 65 år eller äldre som har hemtjänstinsatser och identifierade alkoholproblem har ökat. Under 2023 var det drygt 6100 personer, vilket är en ökning med 73% på 10 år enligt rapporten. Eftersom att siffrorna endast baseras på de personer som fått identifierat riskbruk eller beroende, så är sannolikheten stor för att det också finns ett mörkertal enligt Socialstyrelsen. För hemtjänstpersonalen innebär det växande problemet större utmaningar, säger Isabella Björling.
De äldreomsorgschefer vi frågat vittnar om att personalen kan möta människor som är påverkade, utagerande eller befinner sig i mycket svåra livssituationer och att de många gånger saknar verktyg för hur de ska hantera situationen.
Rapporten visar att en del kommuner har genomfört vissa satsningar för att ge både personal och de som lider av alkoholproblem bättre förutsättningar. Men Isabella Björling säger att mer behövs.
Ja, men vi tror ju att man behöver göra fler saker. Äldreomsorgen kan arbeta med att öka personalens kompetens och utveckla nya arbetssätt för att hantera den här växande gruppen. Men vi ser också att man behöver stärka sin interna samverkan med relevanta verksamheter inom kommunen. Men också tillsammans med regionens olika verksamheter öka samarbetet så att de äldre med den här typen av problematik får stöd och insatser efter behov.
Utredaren Isabella Björling vid Socialstyrelsen sa det. Reporter här var Linn Hallberg. En kvinna i 20-årsåldern knivskars utomhus i Lysekil strax efter midnatt. Hon fördes med ambulans till sjukhus med oklara skador. En man i samma ålder greps vid platsen och polisen har inlett en förundersökning om försök till mord och övergrepp i rättssak. SVT har tekniska problem som påverkar sändningen av morgonstudion. Det här skriver SVT på sin sajt. Sändningen skulle börja 6 nu på morgonen men har fortfarande inte kommit igång. SVTs hemsida fungerar som vanligt. Och tekniska problem gör att det inte går att spela upp direktsändningar och se kanalerna i SVT Play. Och där står det att SVT beklagar det här och arbetar för att lösa problemet snart. Regeringen väntas snart fatta beslut om att gödsla mer skog för att träden ska växa snabbare. Samtidigt så har forskare varnat för att ökad gödsling kan leda till större problem med torka och stormskador. Hjalmar Lauden är professor i skogslandskapets biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Det kan få konsekvenser just för känsligheten mot stormar, mot torka. Och då lägga ner en massa resurser på, och att staten ska kunna subventionera gödsling på väldigt stora arealer. Det kan, liksom få, det kan slå bak ut och få motsatt effekter än det man önskar.
I granskogen utanför Umeå visar Hjalmar Laudon vad som händer med granar som har fått mycket gödsel under många år.
Träden är också väldigt höga och stora här.
De gödslade granarna ser ju minst dubbelt så tjocka ut i stammen.
Ja. Det är också väldigt mycket mer döda träd som ligger här. De behöver ju inte lägga lika mycket resurser på att bygga ut ett stort rotsystem. Därför det finns så mycket näring. Om de inte har samma rotsystem så har de inte samma fäste i marken. Och då kan de lättare blåsa omkull.
Regeringen vill alltså att det ska spridas mer konstgödsel över skogarna efter att träden under en period vuxit betydligt långsammare än tidigare. Något som bidrar till att Sverige ser ut att missa EU:s klimatmål eftersom skogen då fångar upp mindre koldioxid. Skogsstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag om att 3 miljoner hektar skogsmark kan gödslas. Det motsvarar en yta större än Småland. Landsbygdsministern och kristdemokraten Peter Kullgren vill inte bli intervjuad utan skriver till Ekot att regeringen värnar om skogsnäringens konkurrenskraft och att det är av stor vikt att öka tillväxten i skogen.
Och reporter här var Magdalena Martinsson. I Brasilien så mobiliserar miljörörelsen mot en ny lag som väntas leda till fler storskaliga infrastrukturprojekt i Amazonas. Och det här är något som kritiker varnar kommer att öka skövlingen av regnskogen. Vår Latinamerika-korrespondent rapporterar från Brasilien.
Nu står jag här vid den här hemliga vägen som alltså byggts helt illegalt. Och längs med den så är det ett otroligt stort område med helt nedbränd skog.
I oktober förra året reste jag längs väg 319, rakt genom ett av Amazonas mest orörda områden, med naturreservat på båda sidor. Under regnperioden går det knappt att färdas på vägen som blir lervälling. Men trots det hittade jag små sidovägar med nyskövlad skog.
Brända svarta trädstammar som ligger på marken, huller om buller.
Brasilianska politiker har i åratal velat asfaltera väg 319, men miljömyndigheten har hittills stoppat de planerna eftersom man menar att det saknas åtgärder för att hindra att skövlingen ökar. Men Brasiliens senat har nu röstat igenom en ny lag som gör att den polemiska vägen kan bli av. Enligt lagförslaget kan regeringen bestämma att projekt som ligger i nationens intresse ska undantas den vanliga miljöprövningen. Vägar, hamnar, oljeborrning, vattenkraftverk och gruvor beskrivs som möjliga exempel. Brasilianska miljöorganisationer samlade igår till krismöte för att försöka stoppa lagen som fortfarande måste godkännas av president Lula da Silva. Utåt till omvärlden lovar Brasilien att stoppa skövlingen, återbeskoga Amazonas, skapa fler naturreservat. Men med den här lagen kommer det inte vara möjligt, säger miljöaktivisten Malu Ribeiro i Brasilia. FNs klimatkonferens hålls senare år här i Brasilien. Men hur ska vi kunna kräva av andra länder att de gör mer om vi själva inte lever som vi lär, säger miljöaktivisten Marcus Wortmann. Men regerande arbetarpartiets ledare i senaten, Rogério Carvalho, tycker att kritikerna överdriver.
Não vai mudar como as pessoas estão pensando.
Não.
Lagen kommer inte leda till någon förödelse i Amazonas, som folk säger. Och det är orimligt att miljömyndigheten stoppar viktiga infrastrukturprojekt.
Agora, o que nós não podemos é viver num país em que não se aprova nada.
Lotten Collin i Brasilia.
Det fartyg som stått på grund utanför Klagshamn söder om Öresundsbron bärgades i natt. Med hjälp av boxerbåtar så fördes fartyget in till Malmös hamn för kontroller och reparation. Det närmare 100 meter långa utlandsflaggade bulkfartyget lastat med skrot var på väg från Polen till Portugal då det grundstötte den 25 maj. Och ombord så finns också 69 000 liter dieselolja. Men det finns i nuläget inga tecken på att fartyget har läckt. En man från besättningen har häktats misstänkt för grov vårdslöshet i sjötrafik i samband med den här grundstötningen. Så en väderprognos i Götaland och Svealand. Idag sol varvat med stackmoln och i de västra delarna någon eftermiddagsskur. Till kvällen så rör sig ett mer omfattande regnområde in från sydväst. I södra Norrland så drar nattens regn bort norrut och följs dagtid av uppehåll och tidvis en del sol. I norra Norrland till en början mulet och disigt väder och regn och senare under dagen uppehåll och en del sol. Temperatur idag allmänt 15 till 20 grader och vid regn lite svalare, då blir det mellan 10 och 15 grader. Då är klockan 7:15 och Mikael Kulle, du har fått nya gäster.
Flera stycken dessutom, och jag tänkte vi ska börja med en av de nyheter vi hört om under morgonen, de tekniska problemen på SVT som sedan 6-tiden i morse har haft problem med att få ut sina sändningar som vanligt. Det gäller bland annat Morgonstudion och livesändningar i SVT Play. Mikael Österlund, tillförordnad beredskaps- och säkerhetsdirektör på SVT, finns här nu. God morgon.
God morgon.
Du, vad är problemet?
Ja, vi har haft ett avbrott i våra tekniska system som har gjort, precis som du sa, att vi har haft problem att komma ut under morgonen med Morgonstudion. Men vi har kunnat sända nyheter och publicera VMA.
Men vad är det för problem?
Det är tekniska problem. Jag kom inte nu. Jag blev väckt tidigt i morse med nyheten att vi hade utmaningar. Och jag har faktiskt inte den totala bilden nu. Jag prioriterade att komma hit.
Men vet ni själva tekniska problem i huset vad som har gått fel?
Jag är rätt säker på att våra tekniker just nu vet exakt vad det är de håller på att laga.
Med tanke på SVTs beredskapsuppdrag, hur kommer det sig att ni inte har bättre beredskap än så här?
Jag tycker att vi har bra beredskap. Vi har i flera år, precis som andra aktörer i samhället, jobbat stenhårt för att bli ännu mer redundanta och få bättre kontinuitet, som vi brukar säga. I det här fallet så är det, alltså, men alla system kan gå ner. Det gick ner vid en tidpunkt som såklart var olämplig eftersom det påverkade Morgonstudions tittare. Men alla våra kärnuppgifter har legat kvar, exempelvis viktigt meddelande till allmänheten och nyhetsförmedling.
Vad behöver ni förbättra för att det här inte ska hända då?
Jag tror att jag kommer få veta under förmiddagen exakt vilka komponenter vi ska byta ut och säkerställa att det här inte händer igen.
Hur allvarligt tycker du själv att det är?
Jag tycker det är allvarligt när vi inte kommer ut med hela vårt breda utbud till svenska folket. Men det är viktigt att säga att exempelvis nyheter har vi kunnat publicera.
Mikael Österlund, tillförordnad beredskaps- och säkerhetsdirektör på SVT. Tack så mycket apropå dessa problem på SVT just denna morgon. Ett annat ämne här i P1 Morgon nu. Dömda brottslingar kan i framtiden få avtjäna sina straff i Estland. Igår så presenterades en överenskommelse om att Sverige får hyra plats för upp till 600 intagna på fängelset i Tartu. Om riksdagen och Östlands parlament godkänner så kan det här bli aktuellt nästa sommar. Ett sätt att lätta på trycket i den överbelastade kriminalvården menar Tidöpartierna, men förslaget ifrågasätts också. Här i studion Martin Holmgren, generaldirektör för kriminalvården. God morgon.
God morgon, god morgon.
Vi har ju pratat tidigare om överbeläggningar. 600 anstaltsplatser i Estland. Vilken betydelse skulle det ha i sammanhanget?
Det skulle vara ett ganska betydande tillskott i den överbeläggning vi har, och utifrån att vi ser att de närmaste åren kommer vi ha stora utmaningar att klara uppdraget. Så det är ett betydande tillskott.
Kriminalvården har, som jag förstått, också varit delaktig i arbetet med förhandlingarna mellan Sverige och Estland. Vad har varit era inspel där?
Det här är ju en förhandling mellan regeringar och justitieministerier, men vi har haft personal med i förhandlingarna som har liksom bistått med expertis utifrån våra områden. Till exempel fängelselagen och vad den innehåller, verksamheten i kriminalvården och vad det finns för förutsättningar för oss att kunna bedriva en verksamhet i ett annat land. Så det har vi bistått med.
Och tidigt i processen är det, men från ert perspektiv, vad krävs för att det här ska fungera på ett bra sätt?
Det som är viktigt, och det sades ju också vid den här pressträffen, det är ju att det är en likvärdig och rättssäker kriminalvård och att vi har en möjlighet att om vi lämnar över, eller när vi lämnar över intagna till Estland, att det kan ske under förhållanden som motsvarar standarden i svensk kriminalvård.
Går det att göra att det blir helt likvärdig kriminalvård i Estland som i Sverige?
Det tror jag. Inte helt lika, men likvärdig. Och det är det som har varit liksom utgångspunkten för vårt deltagande också i samverkan här nu med, under de här förhandlingarna.
Vad är svårast att få helt lika?
Några av de saker som ju har nämnts också vid pressträffen och som det återstår att hantera, det kan ju handla till exempel om besöksfrågor, det kan handla om hur vi säkrar liksom en god sysselsättning och hur vi säkrar att man också får liksom ett bra återfallsförebyggande arbete. Och där behöver vi ligga nära våra estniska kollegor och jag förutser ju att framöver nu så kommer vi, när det här avtalet är klart och presenteras, så kommer vi behöva bedriva ett intensivt arbete med att i förhållande till estnisk kriminalvård ingå ett samverkansavtal där vi liksom utmejslar många, många detaljer.
Vi ska se om vi kan komma in på hur man skulle kunna hantera de detaljerna för att göra detta. Men här i studion också Gabriella Lavecchia som är förbundsordförande för fackförbundet SEKO som representerar 5500 kriminalvårdare. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är orolig för vad det här förslaget skulle innebära. Vad är det du är orolig för?
Ja, jag tycker att det är ingen hemlighet att säga att jag tycker att det är ett dåligt förslag rakt av. Och det handlar ju om att jag tycker att svensk myndighetsutövning ska ske i Sverige av svensk personal på svenska. Och det tycker jag är grundbulten i hela det här. Att jag tycker inte att man gör på det sätt som den här regeringen föreslår.
Samtidigt med den situation vi har, platsbristen inom kriminalvården, skulle inte det här vara ett sätt att lätta på den?
Nej, jag tycker då tvärtom närmast att det här är en symbolhandling från den här regeringen för att verka starka. Men jag tycker man behöver göra det som man alltid har behövt göra. Jobba på och nöta på med att bygga. Utvidga om man behöver också fundera på personalsituationen. Det finns mycket man kan göra som man inte har gjort.
Vad menar du då med platser i Estland snarare än i Sverige? Du säger språket där. Vad är din farhåga?
Ja, som jag förstår det så är ju tanken här också att det ska vara estnisk personal på plats som ska göra. Och det måste väl alla, tänker jag, förstå att man behöver också en möjlighet att få möta. Alltså, även intagna har ju rättigheter och att då inte ens kunna prata på sitt eget språk utan kanske måste ha tolk för att hantera väldigt basala saker. Man får ju ändå komma ihåg att människor är ju inte här av fri vilja, de är inlåsta, staten har låst in dem. Och det betyder ju också att man faktiskt har ett extra ansvar. Och när det gäller språkfrågan så tänker jag så här, bara att kunna be om medicin, bara att kunna be om att få hjälp, läkarhjälp, alltså bara att kunna få prata sitt eget språk. Jag är väldigt förvånad över att man här går ut med att säga att det också ska vara estnisk personal, även om det, jag har förstått att det ska finnas svensk personal från kriminalvården på plats också, men det är väl ändå inte grunden som jag förstår.
Och konsekvenserna då, förutom då att man inte kan prata sitt eget språk, menar du att det här kan få mer långtgående konsekvenser för de intagna, eller vad blir det?
Jag tycker rent allmänt att de stora konsekvenserna får vi nog för Sverige. Alltså Sverige outsourcar ju, kan man säga, svensk myndighetsutövning till andra länder. Jag tycker det är problematiskt. Jag är väldigt förvånad över att regeringen inte ser det problematiska i att outsourca svensk myndighetsutövning. För det är ju faktiskt det man gör.
Och eftersom vi har kriminalvårdens generaldirektör här i studion, finns det någonting inom kriminalvården och hur man kommer kunna hantera det här som du ser att man skulle kunna göra på ett visst sätt för att kanske minska de problem som du tycker dig se?
Jag tror inte att vi har sett
eller jag har inte sett i alla fall den detaljeringsgraden, så jag skulle kunna göra det på hur det här förslaget är tänkt att fungera, för det är precis som Martin sa här tidigare att det är ju förhandlingar som har pågått, men där har jag inte den insynen, så jag vet faktiskt inte.
Det finns ju från ett annat fackförbunds sida, Akademikerförbundet SSR, så pratar man om en oro för att intagna ska ha svårare att sen komma ut i samhället om man sitter i fängelse i Estland snarare än Sverige. Är det där en risk som du också ser, eller?
Ja, absolut. Alltså någonstans är väl ändå ingången att den som sitter i fängelse och på anstalt också ska komma ut som en bättre människa efter sitt straff. Jag hoppas verkligen att vi alla är överens om att det är det vi vill med kriminalvården.
Och varför skulle inte det gå i Estland på samma sätt som i Sverige?
Det kräver ju ganska mycket, även i Sverige att kunna jobba med det här, och det är svårt i Sverige idag också. Det vet vi att det är, eftersom vi har dubbelbeläggning och ibland till och med trippelbeläggning, så det är svårt även i Sverige. Men än mindre lätt när man inte ens har språket med sig för att kunna jobba med de här frågorna. Och det handlar ju om att också kunna få utbildning, sysselsättning, möjligheter att göra.
Jag tar det där till Martin Holmgren då, som generaldirektör på Kriminalvården. Om vi tar det här med språket allra först, hur kan man göra en sån här förflyttning till Estland, ett fängelse där, utan att språkförbistring blir ett problem?
Som du sa vid pressträffen så kommer man ju att, språket kommer ju vara att engelska, och det kommer att finnas tillgång till både tolk och översättning. Så att språkfrågan tror jag att man kommer att klara, och sen ska vi göra klart för oss att dels att det har funnits en utredning som lämnade ett betänkande i januari och som i sitt betänkande utgick ifrån att det här var förenligt med konventionen om mänskliga rättigheter och svensk lagstiftning. Vi har i den samverkan vi har haft med Estland också kunnat notera att Estland bedriver en god standard i sina fängelser och mycket är lika. Men det som är viktigt för oss, och det som också Gabriella är inne på, det är ju att det fortsatt också ska finnas goda förutsättningar för att man helst kommer bättre ut från sin anstaltsplacering. Även om man nu sitter i ett fängelse i Estland, och det är därför vi trycker så mycket på det här med likvärdigheten som blir jätteviktigt att
Vad blir nyckeln där då för att man sen ska komma ut på samma sätt från ett fängelse om man suttit en del av tiden i Estland som om man hade suttit hela tiden i Sverige?
Dels så handlar det förstås om standarden och i det estiska fängelset. Det handlar ju också om att vi kommer ju att själva vara där med personal för att så att säga granska och övervaka både att avtalet följs, men också att det stämmer överens med så att säga svensk kriminalvård. Vi kommer också ha möjlighet att bedriva utbildning och viss behandlingsprogram på distans.
Gabriella Lavecchia på CK-facket här. Dels tolkmöjligheter, översättningshjälp, personal från kriminalvården som också kommer vara på plats. Varför skulle inte det räcka?
Nej, men det tycker jag inte räcker. Men då är vi ju tillbaka till också, det är idag kriminalvårdare eller kriminalvården har ju också en ganska stor skyldighet. Eftersom det är myndighetsutövning så har man en ganska stor skyldighet att dokumentera, att hela tiden dokumentera det man gör, och för att de intagna ska ha de rättigheter som man har. Och här bedriver man, eller föreslår man då, att det ska bedrivas myndighetsutövning. Och det ställs ju ganska höga krav på svenska myndigheter om att också hålla en rättssäkerhet. Och det här ska då göras på andra språk. Jag har väldigt, väldigt svårt att se hur man har tänkt att svensk myndighetsutövning ska ske på andra språk i andra länder. Jag tycker det är
kan man göra det på samma sätt i ett annat land? Dokumentationen till exempel?
Ja, det utgår ifrån. Men det är klart att det finns många utmaningar. Vi har inte prövat det här förut. Och nu har regeringen berättat att man ska presentera ett färdigt avtal. Jag har inte koll på liksom detaljerna ser ut i det avtalet. Det kommer bli en lång process under hösten. Både för oss i samverkan, men det kommer ju också bli en remisshantering. Och där kommer ju i sedvanlig ordning en mängd synpunkter kommer att tas in innan vi är framme.
Om det skulle visa sig fungera som du hoppas, är det här någonting som kriminalvården vill se en utökning av rent av?
I grund och botten så vill vi att svensk kriminalvård ska bedrivas i Sverige. Men givet liksom platsläget så fungerar det här bra. Ja, då utesluter inte jag att det kan också fungera i ytterligare utsträckning.
Säger Martin Holmgren som generaldirektör för kriminalvården. Tack till dig och till Gabriella Lavecchia som är förbundsordförande för fackförbundet SEKO. När vi här i P1-morgon alla närmast får sportnyheter från William Grönlund.
Och vi börjar med ishockey. Ja, så lät det när den tyske storstjärnan Leon Draisaitl satte 4-3 till Edmonton 19,5 minut in i förlängningen mot Florida i den första matchen i Stanley Cup-finalserien. Men det var två svenskar som såg till att matchen gick till förlängning. Florida hade en 3-1-ledning. Då reducerade Viktor Arvidsson innan Mattias Ekholm kvitterade. 1-0 alltså till Edmonton i matchserien. Vi går vidare med tennis.
Nu är Novak Djokovic bara två matcher från att sätta det ultimata rekordet. Den serbiske tennisgiganten är nämligen framme i semifinal i franska öppna mästerskapen efter en tung seger mot fjolårsfinalisten Alexander Zverev. Matchbollen slogs in vid midnatt. Skulle Novak Djokovic vinna den här Grand Slam-titeln blir det hans 25:e, något ingen annan spelare i tennishistorien klarat av. Men det kommer bli tufft, för i semifinalen väntar världsettan Jannik Sinner, och skulle det bli vinst där står sen högst troligen den regerande Parismästaren Carlos Alcaraz på andra sidan nätet i finalen.
Reporter Martin Hedberg. Från en ikon till en annan.
Cristiano Ronaldo sänkte Tyskland och sköt Portugal till final av Nations League-fotbollen. Tyskland tog ledningen i semifinalen på hemmaplan i München genom Florian Wirtz tidigt i andra halvlek, men Portugal skulle vända. Francisco Conceição böjde läckert in kvitteringen i 63 minuten och 5 minuter senare kunde 40-årige Cristiano Ronaldo stöta in det matchvinnande 2-1-målet. Och det gör att Portugal får spela final av Nations League i München på söndag mot vinnaren av torsdagens semifinal mellan Spanien och Frankrike.
Reporter Viktor Runsten.
God torsdag morgon på er. Välkomna till P1-morgon. Mikael Kulle heter jag som gör sällskap. Om en liten stund bara pratar vi om svenskhet inför nationaldagen imorgon. Men nu är det dags för en uppdatering av nyhetsläget. 7:30 visar klockan. Ekots Annika Nordin berättar mer nu.
Allt fler äldre som har hemtjänst lider av alkoholproblem och resurserna inom hemtjänsten räcker inte till. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Det kan handla om hemtjänstpersonal som i arbetet möter människor som är påverkade eller utåtagerande. Och rapporten visar att en del kommuner har genomfört vissa satsningar för att ge både personal och de som lider av alkoholproblem bättre förutsättningar, men mer behövs. USA förbjuder nu medborgare i 12 länder att resa in i landet, och bland de länderna finns Iran, Somalia, Eritrea, Haiti och Afghanistan. President Donald Trump har också skrivit under en presidentorder om att stoppa visum för utländska studenter på Harvard-universitetet. Rysslands president Vladimir Putin utesluter både vapenvila och direkta samtal med Ukrainas ledning. Vid ett regeringsmöte så påstod Putin att Ukrainas ledning har blivit en terroristorganisation som dödar civila. Samtidigt så intensifierar ryska trupper attackerna mot gränsregionen Sumy i norra Ukraina, där många civila dödas. Här i Sverige så väntas regeringen snart fatta beslut om att gödsla mer skog för att träden ska växa snabbare. Skogsstyrelsen föreslår att 3 miljoner hektar skogsmark kan gödslas, och samtidigt så varnar forskare för att ökad gödsling kan leda till större problem med torka och stormskador. SVT har tekniska problem under morgonen som påverkar sändningen av morgonstudion och gör att det inte går att spela upp direktsändningar i SVT Play. Och det är ett avbrott i de tekniska systemen som orsakar problemen. Och SVT har under morgonen kunnat sända nyheter och publicera VMA, det vill säga viktigt meddelande till allmänheten. Man arbetar nu för att åtgärda detta.
Och nu ekonomiekot, som börjar med ett nedslag i det så kallade Lundin-målet. Det är knappt ett år kvar av Sveriges största rättegång, och advokatnoterna är snart uppe i över 400 miljoner kronor. Advokat Torgny Wetterberg försvarar Ian Lundin, en av de två åtalade.
Ja, det är obegripligt att det här pågår, att de inte lägger ner. Helt obegripligt. Det finns ju ingen bevisning som är framåt här som kommer kunna ge stöd, eller minsta, för det de påstår. De är helt fel ute.
Behandlingen i sal 34 fortsätter.
I ett
år och 9 månader har Lundinmålet avhandlats i sal 34 i Stockholms tingsrätt. Ian Lundin och Alex Schneider, som var högst ansvariga för bolaget Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Det här efter att bolaget letat olja i Sudan under en period runt millennieskiftet, då landets regim, enligt åtalet, lät fördriva och döda civila för att underlätta företagets verksamhet. Förundersökningen inleddes för 15 år sedan. Nu återstår närmare 1 år i rättegångssalen. Åklagaren Henrik Attorp har avböjt en intervju. Men Percy Bratt, ett av 4 målsägarbiträden, menar att processen måste få ta tid.
Det är ett väldigt viktigt mål som handlar om kommersiella aktörers medverkansansvar när det gäller i den här situationen. Det är 32 målsägande som måste få berätta sina historier. Och de är en väldigt central del av bevisningen och en mycket omfattande vittnesbevisning. Så att det är klart motiverat och viktigt att all den här omfattande utredning längs fram, och då kommer det ta så här lång tid som det gör i det här målet.
Advokatnotorna är uppe på rekordnivåer. Runt 15 miljoner kronor har betalats ut till målsägarbiträderna. Och försvaret väntas ha kostat över 400 miljoner kronor vid årets slut. Lundinbolaget, som idag heter Orrön Energy, står för försvarskostnaderna. Men om det skulle bli friande dom kommer bolaget försöka kräva staten på pengarna. Ian Lundins försvarare Torgny Wetterberg.
Det är fruktansvärda kostnader och de är onödiga och det är förfärligt alltihopa.
Reporter var Carl V. Andersson. Kinesiska lågprissajten Shein anmäls av flera europeiska konsumentorganisationer, bland annat Konsumentverket. Shein anklagas för att använda fula knep som ska få kunderna att köpa mer än de planerat. I anmälan som riktas till EU-kommissionen kräver man att bolaget ska sluta använda vilseledande marknadsföringsmetoder. Handelskriget i världen är en större utmaning för utvecklingsländernas centralbanker än vad coronapandemin var. Det anser Internationella valutafonden IMF i en intervju med Financial Times. Under pandemin kunde centralbankerna lätta på penningpolitiken snabbt för att stötta ekonomin. Något som inte är lika lätt att göra med tullarna, säger en av ledarna för IMF till tidningen. Börstavlorna, Tokyo-börsen minus 0,4%, Shanghai oförändrad, Hongkong hittills plus 0,4%. USA igår, Nasdaq upp 0,3%, Dow Jones ner 0,2%. Stockholmsbörsen igår plus 1,1%. Valutamarknaden, en dollar kostar 9,59 kronor, en euro 10,94. Och om en liten stund klockan 8 så kommer preliminära inflationssiffror för maj. Vänta till att inflationen kommer stiga till 2,5% mer i nästa sändning.
Då får du återkomma. Närmast är vetenskapsnyheter med Gustav Klarin.
Dagvattnet från Sveriges flygplatser innehåller föroreningar och nu ska de här flygplatsföroreningarna kartläggas, skriver TT. Det handlar om utsläpp från till exempel avisningsmedel, halkbekämpningsmedel och släckningsskum som riskerar att påverka grundvatten och vattendrag. Nu ska forskare inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet samarbeta med Swedavia om hållbar vattenhantering enligt ett pressmeddelande från universitetet. Samtliga Swedavias 10 flygplatser ingår i samarbetet och det är Arlanda som ska undersökas först. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny och mer precis definition av en sekund. Trots att dagens definition har en precision på 1/10 biljarddel.
Den baseras i dagsläget på inre egenskaper i en cesiumatom och med hjälp av radium eller mikrovågor.
Säger Jan Johansson på forskningsinstitutet RISE. Radio och mikrovågor är för långsamma. Vågor av synligt ljus är snabbare och kan därför ge en ännu mer precis definition. Man vill komma från dagens precision på 1/10 biljarddel till 100 gånger bättre, 1 triljondel. Vi snackar 18 decimaler. Sekunden är redan nu det enhetsmått som är mest precist. Ändå är det sekunden man vill finslipa. Ett skäl är att sekunden finns med i definitionen av andra enheter som ampere, volt och kilogram.
Dessutom är det ju så att hela vårt samhälle bygger ju på tid och frekvens. Vi pratar om kommunikationsnätverk, vi pratar om internet och vi pratar om elkraftsdistribution. Nästan allting har med antingen tid eller frekvens, alltså taktgivning, att göra.
Nu gäller det att enas internationellt om en atom, eller möjligen flera, som avger ljusvågor som kan ge en stabil sekundmätning. En av favoriterna är ytterbium, ett ämne som upptäcktes i Ytterby i Stockholms skärgård. Men det är mycket som ska testas och säkerställas, så det tar ett tag innan den nya sekunden är på plats.
Just nu räknar vi med att omdefinitionen bör kunna ske senast 2034.
Camilla Widerbäck, reporter. Vi kan förvänta oss vackra, röda eller brandgula solnedgångar kommande tiden, uppger europeiska vädertjänsten Copernicus. Det här på grund av rök från skogsbränder i Kanada. Brandröken har transporterats över Atlanten och nått Europa under de senaste dagarna. Luften vi andas kommer troligen inte att drabbas eftersom röken finns på högre höjder. Vetenskapsradions nyheter.
Och Pet Morgon som noterar att imorgon, fredag 6 juni, då firas ju Sveriges nationaldag, och ämnet närmast är just det här med svenskhet och vad det är.
Finns det svensk kaffe på hotellet?
Ja, det finns svensk kaffe på hotellet, ja.
Här i Bullerbyn kommer julen den dag när vi bakar pepparkakor.
Vi är Sverige, alla andra de kan gå hem.
Grannen in till sig. Sen kan vi gå ut i trappen, för vi vill ju inte riskera att stöta på någon i onödan, va?
Ett till för David. Bra!
Jag har några ljudbilder där som väcker tankar om detta. Här i studion har jag fått besök av Jonas Engman som är etnolog på Nordiska museet, och med på länk Katarina Barling, docent i statsvetenskap Uppsala universitet. God morgon och välkomna båda två.
Tackar.
Om ni två skulle måla upp en bild av svenskhet, hur skulle det låta då, Jonas Engman först?
Ja, jag skulle ju gå tillbaka till nationalromantiken eller de tankegods som kom från 1800-talet, när vi på något sätt också genom museer och arkiv och annat skapade en slags idé om en svensk, ska vi säga, nästan folksjäl, att det skulle finnas en sån.
Och sen, och vad hittar du då?
Ja, vi hittar till exempel folksagor, folkvisor och sånt där som man ansåg var någon slags essens i det som var svenskt, så där, i det svenska folket. Och så har man ju inte alls tänkt tidigare, utan det här dyker upp under 1800-talets lite romantiska liberalism, om man får uttrycka sig så.
Mm, vad säger du, Katarina Barling?
Ja, men idag skulle jag säga att det är och har varit ett tag en föreställning om att vi utgör ett normaltillstånd i världen. Att det är vi som är så som mänskligheten är när den är normal.
Det är vi som tror att vi sätter standarden.
Ja, vi bara konstaterar att så här är det att vara människa och land. Det är som att vara Sverige. Då är man normal.
Då är man normal. Men Jonas Engman, det du tar i arkiven, du blickar tillbaka då, om du skulle utveckla det där. Vad gör det med bilden av svenskhet idag?
Ja, alltså de där symbolerna finns ju kvar rätt mycket. Alltså, och tanken på att vi hör ihop på något sätt som folk, och så här, de dyker ju upp, inte i de här termerna kanske, men de dyker upp på olika sätt, och inte minst flaggan finns ju kvar, och den började användas som en slags nationell folklig symbol i början av 1900-talet, kan man förenklat säga, och den finns kvar. Nationalsången kom till vid mitten av 1800-talet. Skansen hade de första nationaldags- eller svenska flaggans dagsfirande 1893. Alltså mycket av det som vi har idag kretsar kring, det är sånt där som dök upp under senare delen av 1800-talet i nationalromantiken.
Men till exempel flaggan, dess ställning över tid, hur har den förändrats, hur man ser på...
Ja, lite varierande skulle jag säga. Vi har ju, när flaggan debuterade som en, ska vi säga, stark nationell symbol, det är nog 1916, mitt under första världskriget. Sen så har vi haft en stark arbetarrörelse i Sverige som absorberar det här nationella, idén om det nationella. Men också, där finns ju också en liten paradox, därför att arbetarrörelsen har ju länge pläderat för en internationell solidaritet, och det är inte samma, där blir det här patriotismen blir lite en friktion, men de
krockar lite.
Ja, precis, det är inte självklart i alla fall. Så jag tror, skulle säga så här, att vi har haft en ganska ambivalent hållning också till patriotism så där. Och vad man kan se nu, det är ju att det verkar som att vi har en mindre ambivalent hållning till patriotism.
Kanske också märks lite grann av det där i politiken. Katarina Barling, du som statsvetare, hur det låtit och hur politikerna förhållit sig till det här med svensk kultur och svenskhet genom åren, vad skulle du säga?
Ja, men jag håller med om det här med att just nationalism och patriotism har haft en laddning som har varit negativ. Och jag skulle säga att det ändå funnits en form av nationalism i Sverige. Man har inte kallat det, man har inte ens kallat det patriotism, utan det har varit den här idén om att vi är ett föregångsland. Vi är den här standarden till och med kanske, och vi är normaltillstånd. Men det har kanske inte handlat så mycket om att vifta med flaggor eller sjunga nationalsången. Det är sånt som jag sett att andra man gör i andra länder, men inte här. Samtidigt ska man komma ihåg att den här sedvänjan vi har i Sverige att hissa flaggan i trädgården, det är ju många som kommer från andra länder som reagerar över den, att det är väldigt mycket svenska flaggor överallt, så att vi kanske har viftat med flaggan mer än vad vi har tänkt oss. Och när det gäller med svensk kultur som begrepp, så har det varit tämligen frånvarande. När man har talat om kultur så har det tidigare handlat mycket om det, om vi ser modern tid, handlat om minoritetskulturer eller kultur som olika former av konst och litteratur. Men sådär 10-15 år sedan så började man tala mer om svensk kultur i svensk politik. Och det skedde parallellt med att man började diskutera migration och integration, men också Sverigedemokraterna som kom in i politiken, och de talade ju svensk kultur mycket.
Och det är ganska stor skillnad på hur det låtit från politikerna. Mona Sahlin, socialdemokraten, som 2002 sa att hon inte visste vad svensk kultur var. Ett exempel nu här om året, Magdalena Andersson, som sa att svenska flaggan ska hissas på varje torg i hela landet och Sverige ska bli mer som Sverige. Vad beror det på, den här förflyttningen, utifrån vad du ser och hör?
Ja, nej, men det är väldigt svårt att säga vad det här beror på, men en tolkning kan ju vara den att de här frågorna om nation, i och med, som jag nämnde, integrationen, migrationen har blivit uppmärksammad. Vi har kanske fått syn på delar i det svenska som vi bara tagit för självklara tidigare. Vi kanske inser att det kanske finns andra sätt att vara på också inom landets gränser, men också frågor som har att göra med hot utifrån. Vi märkte under pandemin att det plötsligt då dök upp väldigt mycket flaggor. Även Ukrainas hållning. Många har varit väldigt imponerade och tagna av Ukrainas styrka, hur de har lyft fram sin nationella stolthet. Och det har blivit en bild av att nationalism behöver inte vara aggressiv och invasiv, utan den kan stå också för någonting som är positivt och en stark kraft. Jag skulle säga också Ylva Johansson, det var runt 2017, då började hon tala väldigt tydligt om svenska värderingar och att människor som kommer från andra länder, de ska lära sig svenska värderingar. Och värderingar är ju en del i kulturen, kan man säga, så att det var någonting som skedde där.
Jonas Engman, som etnolog, vi har nämnt flera omvärldshändelser här som Katarina Barling menar skulle kunna påverka oss i hur vi ser på svenskheten, den svenska kulturen. Delar du den bilden av att vi hela tiden någonstans förändras?
Ja, det är absolut. Att vi förändras och hela förhållningssättet till det nationella förändras, och det kan vi se historiskt. Och sen är det klart att säkerhetsläge och sånt påverkar det. Men en sak som jag skulle vilja säga också, som Katarina var inne på, det är också att om jag skulle söka efter tecken på patriotism, skulle jag inte nödvändigtvis, det första jag skulle gå till nationaldagen, utan jag skulle titta i andra arenor, idrott till exempel, eller när vi pratar om Sverige och hur vi har pratat om Sverige under efterkrigstiden, världens bästa demokrati, världens bäst jämlika land och många sådana värden som vi nog uppfattar som väldigt svenska, och kanske också är det i någon mening sådär. Så att vi skulle förhålla oss till rätt mycket det här välfärdsstatsbygget då, och där ser man också att en del nationella rörelser plockar ju också upp den nostalgin från 50-talet när Sverige var som mest svenskt på något vis.
Och nationaldagens betydelse, apropå firandet som väntar imorgon, om ni båda får göra någon reflektion kring det, Katarina Barling?
Jag håller med om det Jonas säger, och det är väl talande att nationaldagen är inte en dag som svenskar generellt har så starka känslor för, utan man ska försöka uppamma någon sorts stämning av nationaldagsyra så där, utan har vi någon nationaldag så är det snarare midsommarafton, skulle jag säga.
Jonas Engman, ser du något frö av nationaldagsfirande ändå ta form mer etablerat?
Utöver nationaldagen, alltså nationaldagen är ju så etablerad, men det är intressant det där med midsommarafton, för det förslaget har ju funnits sedan åtminstone 20-talet. Där har man debattörer pekat på att midsommarafton är minsann en mycket bättre dag än nationaldagen.
Mm. Vi får se, firar ni någonting imorgon?
Vi får se.
Katarina Barling.
Jag tar det lugnt.
Och reflektera och tänka efter.
Ja.
Katarina Barling, docent i statsvetenskap Uppsala universitet, och Jonas Engman, etnolog, Nordiska museet. Tack till er båda apropå det här med nationaldagen och svenskhet. Peter Morgon tar sig vidare med kulturnyheter, och Jens Möller, du börjar med tv.
Ja, för SVT har nu under morgonen haft tekniska problem som har påverkat sändningen av morgonstudion. Det har vi hört bland annat här i P1 Morgon. Men för ungefär en halvtimme sen så kom sändningen igång igen. Däremot går det fortfarande inte att se livesändningar i SVT Play enligt uppgift. Morgonstudions chef Fia Roslund säger till TV4 Nyheterna att det rör sig om ett strömavbrott. Musikern Björn Ulvaeus, känd från ABBA, han avslöjade igår att han tar hjälp av artificiell intelligens, AI, när han nu skriver en ny musikal. Avslöjandet kom på branschmässan South by Southwest i London.
It's fantastic. It is such a great tool.
Fantastiskt, vilket redskap, sa Ulvaeus, som är en av huvudattraktionerna på mässan. Att bolla med en maskin som ger dig idéer om hur du kan gå vidare.
It's unimaginable that you can bounce back and forth with a machine which can give you ideas.
I samtalet på scenen berättade Ulvaeus att han till 3/4 känner sig klar med den nya musikalen, men vill inte avslöja mer än så. Frågan om AI och kreatörers upphovsrätt är laddad. På flera andra seminarier på mässan här i London har det höjts varnande fingrar mot att AI, som med en knapptryckning kan skapa musik, film och bilder, riskerar att rycka undan mattan för de som försörjer sig på detta. Ulvaeus är ordförande i den internationella branschorganisationen för kreatörer, CISAC, och har tidigare medverkat i upprop som kräver att techbolagen ska betala när de använder upphovsrättsskyddat material för att ta fram AI-modeller. Igår upprepade han sitt budskap: de som skapat musiken måste få betalt.
The AI music generators, they train on all the world's music, and for that we feel that they should be paying something.
Pontus Mattsson, London.
Det kommer kritik mot nya EU-regler som är tänkt att stoppa en del av handeln med stulna antikviteter och konstföremål. Antikhandlare som säljer arkeologiska föremål från länder utanför EU, de måste från slutet av juni nu kunna visa dokumentation som bevisar att föremålen har blivit exporterade på lagligt sätt. Syftet är att undvika handel med föremål som har blivit stulna vid plundringar. Men vice ordföranden i franska antikvitetshandlarförbundet kallar de nya EU-reglerna absurda. Föremålen kan ha lämnat sitt ursprungsland för kanske 100 år sedan och bytt ägare flera gånger. Och det gör det mycket svårt att ibland kunna visa upp den dokumentation som krävs. I veckan får den svenska kortskräckfilmen Epadunk sin internationella världspremiär på Tribeca filmfestival i New York. Jakob Arevern är filmens regissör.
Fortfarande ganska overkligt. Av liksom 10 000 ansökningar och så väljer de ut 30 kortfilmer. Och en av dem är liksom en epaskräckis från Västerbotten. Känns ju rätt maxat.
Epadunk följer Josefin som installerat världens fetaste baslåda i sin epa. Men medan musiken dundrar dyker upp en otäckt typ ur skogen.
Jag kan inte sova!
18-åriga Edith Jonsén Vallo från Umeå spelar huvudrollen i Epadunk, och vi träffas vid hennes epa.
Det känns lite som den här lacken. Är det riktig, är det vanlig billack?
Nej, men det är sprayfärg från Biltema.
Hon beskriver inspelningen som en dröm.
Alltså det var svinroligt. Teamet var fantastiskt och de andra skådespelarna också. Det var jätteroligt. Jag älskar skräckfilm, så det var väldigt kul att vara med i en skräckfilm också och jobba mycket med blod.
Och Jakob Arevern har fått blodad tand när det kommer till epaskräck. Nu jobbar han på manus till en långfilmsversion av Epadunk, men även med tv-serieprojektet Welcome to Hellness om en grupp inlandsungdomar som hittar en portal till helvetet under ett gammalt sanatorium. Men allra först finns storslagna planer för Tribecas filmfestival.
När vi hade premiär i Göteborg tog vi dit en epa som vi parkerade utanför biografen och så blodade vi ner den. Måste vi göra nu också. Alltså, du vet, första epan på Manhattan. Fatta vilket PR-värde. Börna runt på Times Square och spela epadunk.
Reporter här, Joakim Silverdahl och nu Mikael Kulle om pengar.
Pengar, ja, för någonting som präglar denna vecka.
Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen!
Ja, den är sliten men ändå så fin att höra. 37 miljarder kronor, det är det som ska ut i skatteåterbäring till över 2,4 miljoner svenskar. Och i veckan så har slutskattebeskedet skickats ut till de flesta som inte redan fått det och pengarna de landar på mångas konton. Men vad gör man med återbäringen? Ja, vi ska höra först Abbe Kaka som ska använda sina pengar till att resa.
Jag kommer nog åka utomlands. Antagligen Dubai eller Miami. Och ha kul. Abbe Kaka.
Får tillbaka ungefär 2000 kronor.
Och vad kommer du göra med de pengarna?
Kommer nog lägga dem på någon hobby eller någonting med sambon. Jag heter Noel Lindblad Boman.
Det kommer jag få i år. Jag kommer faktiskt spara dem för framtiden. Eftersom jag inte vet hur pensionerna blir i framtiden så är alltid bra att sparkapital.
Jag har haft en ganska intensiv vår så jag ska stoppa dem i hål som behöver fyllas helt enkelt. Sara Wik.
Kommer du få tillbaka från skatteåterbäringen?
Nej, och nu jag måste betala 6 700 kronor som jag måste betala tillbaka innan september. Det blir jättejobbigt.
Ja, sist här Abdelmajid som alltså inte fick några pengar tillbaka på skatten. Reporter Bim Jakobsson hade fångat lite olika reaktioner på stan. Här i studion, Shoka Orman, sparekonom på SPP. Välkommen.
Tack, god morgon.
Vad säger du när du hör de här olika rösterna?
Ja, men det är ungefär så här det brukar låta. Men det vi hör som kanske är lite mer nytt, men som vi också ser generellt hos svenska hushåll, är just täppa till de här hålen. Alltså vi har under lång tid varit inne och tagit från vårt sparkapital. Och antingen väljer man att lägga pengarna på resor, eller så väljer man faktiskt att bygga upp det här bufferten igen.
Olika beroende på situation. Men du som sparekonom, vad tänker du när det trillar ut så här många miljarder? Vad ska man ha i huvudet?
Det man ska ha i huvudet är egentligen hur ser ens egen situation ut. För många upplever den här typen av återbetalning. När man får tillbaka på skatten så verkar det vara en känsla av gratispengar för många. Bonuspengar. Och får man känslan av bonus så blir det direkt det här med att investera i någon hobby eller resa. Jag tror att det man måste ha med sig är att behöver vi amortera, har vi hög skuldsättning som stressar oss i perioder då vi är rädda för att räntan är på väg upp. Så är det man ska prioritera. Alternativt som sagt, har man tagit ifrån buffertsparandet så är det där vi behöver bygga. Får man tillbaka stora belopp och ha möjlighet att dela upp det och kanske till och med investera långsiktigt så är det ju absolut rätt väg att gå.
Det här med sparande är ju en evig fråga. Hur mycket är egentligen rimligt att ha som buffertsparande?
Vanligtvis brukar vi säga 2-3 månadslöner, men jag tänker också att det är en tid där vi har haft höga matpriser, hög räntenivå och så vidare. Så att det är ganska mycket att kräva att man ska kunna sätta av den stora summan för många. Men absolut någon form av buffertsparande. Sen hur stort det beloppet är lite beroende på, är man en familj, har man bil, hus och så vidare, så behöver man ju såklart ha liksom en annan form av skydd än om du är ensam hushåll till exempel.
Så nivån får man ta ställning till. Men det där buffertsparandet, hur gör man då för att det inte ska ligga på något konto och bara ätas upp av inflationen?
Nej, men där tänker jag att vi behöver liksom dela upp våra pengar faktiskt i olika liksom pengapotter. Och där är det också så här, du ska ha en viss del av ditt sparande så att du kommer åt det väldigt snabbt. Alltså på ett konto trots att räntenivån är låg idag. Däremot är de pengarna som är lite mer långsiktiga, du ska ha dem över tid, alltså 5-10 år framåt. Då är det att investera i olika fonder och aktiesparande. Så att jag vet att man ofta pratar om att vi inte får så mycket för, liksom, att, genom att ha pengar på sparkonto. Men vi behöver ha en liten andel av vårt sparande just där för att komma åt det snabbt.
Man får ta ställning till vilken risk man är beredd att ta där. Men just det här som du var inne på, att man kanske ser som bonuspengar. Det här handlar ju om återbäring. Det är väl egentligen då skatt som man betalat in för mycket. Vad är bäst så att säga, att få skatteåterbäring eller att jämka skatten året innan så att man får betala rätt skatt varje månad istället?
Egentligen är bästa sättet att betala rätt skatt. Det som har blivit en vana för många hushåll är faktiskt att man ser det här som ett sätt faktiskt att spara. Indirekt liksom tvångssparande där man faktiskt får tillbaka relativt stora summor så här års och kan använda det till antingen en resa eller som sagt att amortera liknande.
Men kunde det vara mer ekonomiskt fördelaktigt att få ut pengarna varje månad istället och använda dem på det sätt man tycker är bäst då?
Absolut, delvis kan du styra hur du vill liksom agera med dina pengar, men framförallt med tanke på hur utvecklingen har varit på aktiemarknaden långsiktigt så är det ju kanske mer gynnsamt att sätta undan de pengarna varje månad i någon form av fondsparande till exempel.
Som sagt, alla får inte tillbaka pengar. Vi hörde ju ett exempel här, någon som ska betala kvarskatt också. Jag tror att det är en hel del, över 640 000 svenskar som fick kvarskatt. Vad har du för råd till de som ska betala en sån men kanske inte har de pengarna?
Men där behöver man verkligen betala delvis i tid, för att du får ju betala en ränta på det belopp du inte betalar i god tid. Men också veta att man kan faktiskt ansöka om uppskov, alltså prata med Skatteverket så att man också inte hamnar i ett läge där det här beloppet växer med tiden.
Så det går att få anstånd?
Det går att i alla fall titta över en plan.
Så då får man fundera, oavsett om man får tillbaka pengar eller om man ska betala. Shoka Åhrman, sparekonom. Tack för besöket.
Tack.
Jag ser att klockan tickar på här mot 8 och då händer det grejer i politiken. Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator. Vad är det du sitter och väntar på?
Jag är på SCBs stora partisympatimätning som alla journalister och politiker brukar vara extra intresserade av. Men numera kommer den bara en gång om året.
Det är den stora värdemätaren kan man säga.
Det kan man väl säga, och det är väl också någonting som de andra instituten, de privata, jämför sig med för att se om man har hamnat rätt eller så. Men det har blivit lite svårare att använda SCB sen man på grund av sparskäl då gick ner på en gång om året.
Och viktigaste frågan du kommer hålla utkik efter för att få svar på nu?
Ja, men till exempel hur går det för Centerpartiet, tror jag många är intresserade av. Kanske också de partier som det går knackigt för, det vill säga Kristdemokraterna, Liberalerna.
Mm, då ska du få titta på datorn där och fokusera på siffrorna som släpps om några sekunder. Annika Nordin, Ekots nyheter på gång.
Ja, vi väntar ju på det, och sen får vi också snart veta hur det går för inflationen i Sverige.
Bara en sån sak. Mycket siffror i ekonomi. Klockan visar 8. Ekots nyheter här nu.
USA inför inreseförbud för 12 länder. Putin utesluter vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Personal inom hemtjänsten träffar allt fler äldre som har problem med alkohol, visar ny rapport. Det är rubrikerna i Ekots nyheter. Först så ska vi till USA. Där har president Donald Trump undertecknat ett inreseförbud för medborgare från 12 nationer, och det handlar om USAs säkerhet, menar Trump.
We will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe.
I ett uttalande uppgav Donald Trump flera olika säkerhetsbrister som skäl till att medborgare från vissa länder nu stoppas från att resa in i USA. Trump-administrationen hävdar att det till exempel kan handla om förekomsten av terrorister i vissa länder, men också svårigheter att genomföra bakgrundskontroller på de som vill ta sig in i USA, eller att personer från vissa av de här länderna är överrepresenterade när det gäller att personer stannar längre i USA än vad deras visum tillåter. Inreseförbudet börjar gälla från och med måndag och berör medborgare från 12 länder, bland annat Afghanistan, Haiti, Myanmar, Iran och Yemen. Medborgare från ytterligare 7 länder stoppas från att få permanenta uppehållstillstånd samt turist- och studentvisum i USA. Det gäller bland annat Kuba och Venezuela. Beskedet om inreseförbudet var väntat. Donald Trump införde även ett liknande inreseförbud förra gången han var president, men då gällde det initialt bara 7 länder. Roger Wilson, San Francisco.
Ukrainska underrättelsetjänsten har hackat den ryska flygplanstillverkaren Tupolev och kommit över massor med hemlig data. Det här uppger säkerhetskällor för tidningen Kyiv Post. Tupolev bygger många av de strategiska bombplan som avfyrar robotar mot Ukraina.
Rysslands president Vladimir Putin utesluter både vapenvila och direkta samtal med Ukrainas ledning, som han i ett regeringsmöte påstår har blivit en terroristorganisation som dödar civila. Samtidigt så intensifierar ryska trupper attackerna mot gränsregionen Sumy i norra Ukraina, där många civila dödas.
Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей,
Alla dessa brott mot civila, särskilt kvinnor och barn, var avsedda att störa fredsmötet i Istanbul som vi hade bjudit in till och visar hur den olagliga regimen i Ukraina degenereras till en terrororganisation och deras sponsorer är medskyldiga, sa Vladimir Putin i ett regeringsmöte. I Putins exempel på Ukrains terrorism finns de två tågsprängningarna där 7 passagerare dödades. Ryskt artilleri dödade samtidigt 5 civila, varav 1 barn, i centrum av ukrainska Sumy. Den ryska offensiven mot gränsregionen i norr har intensifierats och rysk militär har tagit byar och finns nu mindre än 2 mil från stan som normalt är stor som Malmö. Sen februari 2022 har 22 barn dödats i Sumy-regionen i ryska attacker, men det kallar Putin inte för terror. Ukrainska säkerhetstjänsten SBU har släppt ännu en video på nära 5 minuter från operation Spindelväv. Drönarna filmar flygbaserna och svävar över ryska strategiska bombplan täckta med svarta bildäck. Ett misslyckat försök att skydda planen. Explosioner, rök och eld visar att det inte fungerat. USA hävdar att minst 20 plan förstördes, färre än den ukrainska versionen men dubbelt fler mot den ryska. Putin nämnde inte alls den generande operationen vid regeringsmötet igår kväll. Däremot sa han att det varken kan bli någon vapenvila som Ukraina föreslagit eller möte mellan ländernas presidenter. Maria Persson Lövgren, Rysslands korrespondent.
Klockan 8 nu på morgonen så kom SCBs stora partisympatiundersökning. Men nu är Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator här på Ekot. Vad visar den här undersökningen?
Ja, om vi börjar med de som partier som backar här, så backar Moderaterna med 1,5 procentenhet och får 18,3. Backar gör också Sverigedemokraterna med också med 1,5 procent. Och hamnar på 18. Vi ska komma ihåg att det här är förändringar jämfört med ett helt år sedan, eftersom SCB mäter mindre ofta nu för tiden. Även Vänsterpartiet backar, hamnar på 7,1 och det är den lägsta siffran som de har haft sedan 2017. Och Liberalerna kan vi också ta, de gör en backa bara lite grann, men hamnar ju då på en ganska dålig siffra, de får 2,8. Det är inte bottenrekord någonsin, men såklart en dålig siffra. Och om vi tittar på dem som det går lite bättre för än tidigare, så kan vi se till exempel att Centern har ökat med 1 procentenhet. Det har vi sett även i andra mätningar. I samband med partiledarbytet så verkar det ha gått lite bättre för Centerpartiet. Andra som går framåt är, vi ser en svag ökning för Kristdemokraterna, men de är fortfarande under spärren. Och vi ser också en ökning för Miljöpartiet på 1,3 procentenheter. De hamnar på 6,5 och det är den högsta siffran för Miljöpartiet sedan maj 2015.
Är det något mer som sticker ut i den här undersökningen?
Ja, nu har vi nog, vi kan väl återkomma till om det finns fler sådana här rekord eller så. Men Moderaternas siffra skulle vi kunna prata lite mer om kanske. Det är den lägsta siffran sedan maj 2019. Och vi har ju sett även i andra mätningar att regeringen har haft en del problem. De har haft svårt att få prata om sin politik. De har till exempel plågats av den skandal som var kring nationella säkerhetsrådgivaren. Och de kan, i andra mätningar ser de också ut att ha tappat till Sverigedemokraterna, även om Sverigedemokraterna också backar här eftersom det är så lång jämförelseperiod, ett helt år. Vi hade ju, ja, så att, ja, det är väl, tror jag, att det är det viktigaste som jag ser här nu.
Och lite kort, varför är den här undersökningen viktig?
Ja, men dels är den stor, dels så håller SCB hårt på det slumpmässiga urvalet, det vill säga man gör en undersökning med god kvalitet helt enligt regelboken. Man väljer ut intervjupersoner slumpmässigt och sen söker man dem ett stort antal påminnelser, så att det är en metod som andra inte riktigt har råd med, i alla fall inte i den storleksordningen.
Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och det är fler siffror som presenteras nu på morgonen. Det har också kommit ny statistik gällande inflationen i Sverige. Ekonomireporter Filip Ramqvist, hur ser det ut där?
Ja, inflationen i maj, det är preliminära siffror det handlar om, blev 2,3% enligt måttet KPIF, där man har räknat bort ränteeffekter. Det är samma inflationssiffra som i april och samma som i mars faktiskt, och på Riksbankens prognos. Väntat bland ekonomer var faktiskt att inflationen skulle ha ökat något till 2,5%, men den är alltså oförändrad.
Och vilka konsekvenser har de här siffrorna, eller får de?
Ja, vi får se hur Riksbanken tar med det här i sitt nästa räntebeslut. Det kommer komma om 2 veckor ungefär. Det är lite svårt att säga i nuläget vad den här siffran beror på. Man har pratat om att hotellpriser hade kunnat dra upp inflationssiffran, och rotavdraget, det utökade, har kunnat dra ner inflationssiffran. Vi får vänta till nästa vecka för att analysera detaljerna lite mer.
Säger Filip Ramqvist från Ekonomiekot. I sommar så väntas försvarsalliansen NATO anta nya högre mål för hur mycket medlemmar ska satsa på sitt militära försvar. Men utöver det så väntas också länderna behöva öka sina satsningar på civilt försvar. Och exakt hur det här ska göras kommer vara upp till varje land, säger Mikael Oskarsson, som är försvarspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.
Det blir en fråga om att respektive land måste kunna göra egna prioriteringar. Vad är det som är de största behoven? Och för vår del så handlar det om att säkra elförsörjning, livsmedel, sjukvård och transporter.
Ja, NATO väntas anta ett mål för att länderna ska lägga 1,5% av BNP på säkerhet som ligger utanför det militära försvaret. Vad som kan ingå i det tros bli tydligare efter NATOs försvarsministermöte idag. Men det kan handla om att vägar och hamnar ska klara av försvarets transporter, cybersäkerhet, stöd till Ukraina och civilt försvar. Flera politiker som Eko talat med lyfter behovet av satsningar på sitt partis hjärtefrågor.